Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Borin och sitter här idag tillsammans med Per Johansson. Hej!
Hej!
Och det här är ju inte ett vanligt avsnitt, utan det här är ett specialavsnitt eller en specialpresentation av vad som har hänt egentligen de senaste 4 åren. För det är ganska exakt 4 år sedan Fasciaguiden släpptes som podcast och fasciaguide.com kom upp som hemsida med artiklar och allt vad det är. Och vi spelar in det här för att det är en stor förändring nu under 2024. På många sätt tycker jag. Vi ska kanske återkomma till det, varför det här är ett förändringens år förhoppningsvis eller sannolikt. Men för oss så är det ett avstamp mot en större framtid egentligen. Och det här sker på väldigt många olika håll, men för Fasciaguidens håll så kan man säga att det vi insåg under 2023 är att Fasciaguiden håller på att bli för stort för oss, eller för stort för att kunna drivas i nuvarande format. Så att vi tittade redan i april-maj på att starta en stiftelse och att flytta över Fasciaguiden i den stiftelsen. Så från och med 2024 så drivs Fasciaguiden av stiftelsen Life Force Innovation, där du och jag, Per, sitter i styrelsen båda två. Mm. Tillsammans med Alexandra och Charlotta och med Hans Bolin som hedersledamot. Och vi tänkte berätta lite grann om stiftelsen och stiftelsens arbete, men också om, ja, hur hamnade vi här? Varför? För det var inte, om vi tar det där då, det var inte det här du trodde att du gav dig in på när vi pratade tillsammans hösten 2019. För jag minns det var så kul, för jag kom fram till dig. Jag hade sett Myter och Mysterier live på i Nacka i Stockholm, och så sen så hade det varit ett samtal, och så sen så tänkte jag att nu ska jag prata med Per. Och det roliga var att då hade jag ju lyssnat på Myter, Mysterier, Människomaskinen, Kunskapens träd. Alltså jag hade varvat den 3 gånger, så hade jag lyssnat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag minns framförallt jag tror det var på min bröllopsresa, så lyssnade jag igenom en serie avsnitt 3 gånger och bara liksom så här, nu ska jag inse de här sakerna. Så för mig var det var ganska stor sak där och då att komma fram och prata med den här Per Johansson som jag hade lyssnat så mycket på. Samtidigt så kände jag någonstans att det var rätt timing, att jag hade någonting jag verkligen ville prata med dig om. Och inte så här, hej, jag tycker du är bra, utan hej, jag tror vi kan göra någonting ihop. Så då kom jag fram till dig och sa, hej, vi borde prata med varandra. Minns du det här?
Jo då, jag minns första gången du kom fram och började prata. Och då hade jag ju redan ett tag varit i kontakt med Hans. Jag minns inte hur länge, men något år eller kanske ett par år till och med. Och jag hade ju fått upp ögonen för vad ni höll på med. Och blivit intresserad av vad är det här för någonting. Så jag hade ju någon sorts föraning om att det här är någonting som går utöver. Ja, vad ska vi säga? Fysisk terapi. Det fanns, inte minst märkte jag ju först på Hans och sen så fort du och jag började prata också, att ni båda två hade mycket vidare och djupare intressen när det gäller livet och kroppen och världen och vad är det här och hur fungerar det och vad är fel och hur kan det bli rätt. Och så det fanns ju en djup sympati från första stund på intresseplanet, som sen också visade sig kunna fördjupas mera personligt och så småningom arbetsmässigt. Så jag minns också när du något år, jag vet inte hur långt senare, något år senare hörde av dig och... Nej, nu måste vi ta rätt ordning här. Om vi nu ändå ska säga någonting om det här så får du bli rätt ordning. För att sen fick ju ni för er helt enkelt att ni skulle göra en podd.
Och det var ingenting vi hade gjort förut heller. Det var någonting som var helt nytt för oss.
Men
vi
tänkte, nej, att du kan ju det här. Jag hade hållit på med och poddat i flera år. Så att det var ju någonting jag kunde. Och så undrar ni om jag ville vara med i de här första 10 programmen då som ni tänkte skulle bli. Och jag sa, ja visst, gärna det. Och vad som hände då var ju att det som kom att heta Fasciaguiden kom visserligen att handla väldigt mycket om fascia, och det kom att ha fascia som utgångspunkt. Men i själva verket så var det just det att med hjälp av att genom att utgå från fascia, någonting väldigt konkret och levande och närvarande i ens egen kropp hela tiden, genom att utgå från detta konkreta och egentligen tillgängliga, så kom vi helt naturligt, delvis till min förvåning, in på sådant som alltid har varit centrala för mig, som framförallt då helhetsförståelse. Hur förstår man helheter? Hur förstår man levande helheter? Hur förstår man, och därmed den levande kroppen, hur förstår man den levande kroppen i förhållande till dess omgivning, i det som hela tiden pågår i oss och runt oss? Och förstår man att fascia rent vetenskapligt också relaterar till allt det, då börjar man ana att det här med fascia är inte bara fascia. Och det faktum att det också är många gånger en framgångsrik fysisk terapi man kan utöva genom att grunda det i fasciaförståelse och med vissa metoder som ni också utvecklat. Det demonstrerar liksom otroligt konkret att alla de här till synes svårfattliga större frågorna egentligen har en tydlig specifik grund. Och för mig som har hållit på då med vad man skulle kunna kalla helhetsforskning, ekologi och sådant, och förhållandet mellan medvetandet och kroppen, för mig var det en om inte en uppenbarelse så i alla fall en extrem aha-upplevelse faktiskt, att här finns ju ett fokus som gör det möjligt att prata om det här som jag har studerat och forskat på och försökt förstå själv i decennier på ett väldigt klargörande sätt som kan nå vem som helst som är intresserad av sitt liv och sin egen kropp. Ja, jag skulle kunna orda mycket om det här. Jag vill inte bli långrandig här, men jag vill säga det här för att betona att fascia, att sätta fascia i centrum för att förstå sig själv och livet och kroppen, är inte bara någon sorts överdriven förstoring av betydelsen av en viss sorts terapi, utan det går mycket, mycket djupare än så. Inte minst tack vare den faktiska, rent vetenskapliga, naturvetenskapliga fasciaforskningen. För den pekar ju entydigt i den här riktningen som vi har varit inne på i flera år nu.
Nej, men jag tror det som var så påtagligt redan i första avsnittet, för jag minns det var någon annan gång som du har satt och gick igenom första avsnittet och tittade på vilka ämnen vi tog upp redan från början. Det var ganska ambitiöst när man tittar på det så.
Ja, det var det ju.
Men jag tror att det som var så centralt tidigt är den här frågan. Alltså hur är min relation till min kropp? Hur ser jag på mig själv och min egen kropp? Hur förstår jag kroppen i termer av att det är min kropp? Att jag inte kanske har en kropp eller är en kropp. Och sen börjar fråga sätta den biten också. Vad är en kropp egentligen? Att man, det blir så, helt plötsligt blir såna här saker som kan vara lite, som kan upplevas lite flummiga eller lite svåra att prata om eller lite svåra att sätta ord på.
Ja, bara abstrakt filosofiska som de ju ofta har varit. Då.
Ja, blir väldigt konkreta, fysiska, kroppsliga. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Och för att snabbspåra lite grann, så när vi gjorde de här första 8 avsnitten om det, så valde vi ju teman som skulle underlätta för att förstå det här. Att vi, men samtidigt visste vi inte heller själva vad vi skulle komma fram till. Så var en del av upptäckandet med att göra dem också. Men det som framförallt kom fram var ett format eller ett forum där man kunde prata om allting samtidigt utan att det blev för mycket. Man kunde prata
man kan hela tiden relatera tillbaka till den faktiska levande kroppen. Inte bara i någon sorts abstrakt teoretisk mening utan också i sin egen förnimmelse av saker och ting och erfarenheter och minnen och allt möjligt. Så att det är det jag menar, att det blev ett centrum, ett fokus att utgå från fascia och aldrig glömma bort. Inte bara fascia utan specifikt, utan just inte glömma bort den levande kroppen. Där ju fascia har visat sig vara en sån central faktor. Det är ju det. Det är ju det som är lite. Det är ju mer än bara jag har det ett nytt organ. Jag har det någon. Det har någonting med det som förekallades bindväv att göra. Men det går ju. Så utöver det, tack vare att fasciaförståelsen väldigt tydligt pekar mot att man måste revidera hela den, även den vetenskapliga uppfattningen om hur kroppen egentligen fungerar.
Och det var det som hände sen, att vi, när vi hittade det formatet att kunna prata på det sättet, så spelade vi in första 4 avsnitt med Kajan om förlossning och förlossningsvård, om graviditet och den biten. Och det var ju någonstans bara, det bara blev så. Det är lite intressant att avsnitt 9-12 på Farsägaren är de avsnitten som bara kom av lite kortare avsnitt. Det är lite mer, det är lite annorlunda, och så dök de upp. Och sen så började Camilla läsa mycket, mycket mer forskning än tidigare. Hon gick ifrån att göra läsa forskning på halvtid till läsa forskning på heltid. Och hade så mycket i sig som man har läst om, framförallt då immunförsvar, näringsämnen, träning, hur man kan må bättre. Så då spelade vi in 4 avsnitt, jag, Ivar och Camilla, om det, av bara farten. Och det var liksom, det var det som var det. Så vi gjorde 8 väldigt väl, vad säger man, välskriptade avsnitt tillsammans med dig, och sen så gjorde 4 avsnitt med Ken och 4 avsnitt med Camilla, och sen var det som, nu har vi gjort någonting här som kan ligga ute, som man kan använda. Och det kom ju lite grann från att när du och Erik gjorde era poddar från början, så var det ju en serie. Ni släppte ju 10 avsnitt eller 8 avsnitt eller 5
ja,
avsnitt
det
eller någonting.
10.
Och så var det som, här är dem, och så sen så gjorde ni ingenting mer på ett år, och sen så släppte ni dem, och så tänkte vi, det är väl det formatet man kan ha då, eftersom att man alltså det här är ändå lite mer välarbetade, genomarbetade avsnitt. Och sen så gick det ett tag, och helt plötsligt började folk lyssna på den här podden. För först gick vi bara ut och sa att den fanns. Vi skickade ut den till de vi jobbade med och lite sådär, så att de kunde få lättare att säga vad de sa. Så vi spelade ju framförallt in den som en, ja, men som en intern utbildning på ett sätt, att kunna utbilda de som jobbar med sånt här i hur man kan prata om det och förstå det. Men sen så kom ju den här pandemin, och vi kände att vi behövde göra ett avsnitt igen, eller en serie igen, som handlar om hur förstår man kroppen i förhållande till det här då? Om det händer så här mycket i omvärlden, hur förstår man hur kroppen faktiskt fungerar? Alltså varför blir man sjuk? Hur blir man sjuk? Hur tar man sig hand om sig själv? Hur påverkas man av saker som händer i omvärlden? Alltså om det står massa saker i media, och så sen så hur påverkas man det? Vad som jag hörde igår, så hörde jag någon som sa det, att det var en författaren till Game of Thrones, George R. R. Martin, en av de få household fantasy författarna som liksom folk vet vem det är. Men han skrev ett inlägg i slutet av december om hur hemskt det är i världen och hur många det är som dör den tiden. Och då sa killen som kommenterade att ja, alltså, det är ju hemskt i världen och det händer ju saker hela tiden, men om man tittar på det så har det ju aldrig varit mindre krig än vad det är just nu. Alltså historiskt sett. I antal människor som dör, mycket krig som faktiskt pågår parallellt. Och så sen så i USA har man ju en väldigt stark ekonomi med både en låg arbetslöshet, en sänkt inflation och en ökad BNP. Så att de mått man brukar ha på att saker går bra, de går ganska bra. Så han sa att det är intressant här att den här författaren sitter och säger att det är hemskt just nu, med tanke på att det faktiskt rent statistiskt ser väldigt bra ut i världen. Och då den här killen som gör den här podden då, som han jobbar på det amerikanska skatteverket, så att han är väldigt datadriven i sitt sätt att se på saker. Så han tittar liksom så, men rent objektivt, datamässigt så ser det ut så här. Men författaren då, han var som inne, ja men det är så hemskt nu och folk dör runt omkring. Jag sa, ja men du är också 77 år gammal och alla runt omkring dig är ju i ungefär den ålder man börjar dö, så det är inte så konstigt att folk runt omkring dig som du har levt med livet börjar dö nu, för de är ju mellan 80, 85, 90, 75, det är då man kanske börjar dö. Så att den egna upplevelsen av saker som händer runt omkring kan ju vara ganska, det är inte säkert att den stämmer överens med hur saker ser ut generellt. Och det här var också något vi började titta på, att det var mycket som var så hemskt hösten 2020 i medierapportering, hur saker var, men samtidigt så var det mycket som kanske inte var så hemskt. Så hur förhåller man sig till sånt här? Det var ett av ingångsvärdena för att göra den säsongen. Vi pratar om hur kan man med att förstå kroppen faktiskt förstå vad som händer runt omkring. Och det är intressant med fascia som perspektiv, därför att det vi kom fram till den säsongen också under de avsnitten är ju att mina egna tankar och känslor, mina egna upplevelser, mitt sätt att ta mig an vardagen på, mitt sätt att tänka på, mitt sätt att röra på, mitt sätt att bete mig på, min egna bakgrund och erfarenhet har en direkt påverkan på hur jag mår. Och där blir ju fascia någonting ännu mer påtagligt än vad vi kanske först tänkte.
Ja, när det gäller relaterat till de här omvärldshändelserna, för det första det här du refererade nyss, det var ju innan de krig som sen har kommit efter det då. Så det är mer krig nu än det var då, om man säger så. Men krig har ju pågått och pågår hela tiden, och omvärlden är orolig, har varit orolig allra minst under hela den moderna epoken, från 50-talet och framåt egentligen, så har det rått oro i världen och stora förändringar. Och det lär inte upphöra i första taget. Så det verkligt intressanta här, som jag vet att du också menar här, är ju att hur det än är, både i ens närområde och i ens hur man uppfattar den större världen, så att säga, så är det någonting som sätter spår i en själv. Och det är ju de spår som det sätter i många människor då, även de som befinner sig långt ifrån eventuella pågående krigszoner och annat elände. Via media i synnerhet, hur man påverkas då. Allt det där sätter sig ju faktiskt i en på olika sätt. Och är man helt omedveten om hur det här fungerar, hur man själv reagerar, då är det väldigt stor chans, eller risk kanske man ska säga, att man inte fungerar optimalt i sitt eget liv faktiskt. Och därmed påverkar sin omgivning också inte positivt, för att man hamnar så att säga fel i sig själv på grund av oförståelse, på grund av omedvetenhet. Och här är fascia då intressant nog centralt, för att det är i stor utsträckning fascian som får ta hand om alla de här känslorna och reaktionerna, hur medvetna eller omedvetna de än är. Så att ett väldigt bra sätt att förstå sig själv bättre och kunna förhålla sig mera jämnmodigt, kanske man ska säga, till olika förändringar i omvärlden. Ett bra sätt är att lära sig och känna det själv i sin egen kropp. Så det finns med andra ord, och det är det som är lite ovant, tror jag, för många. Och det har varit en process för mig också att verkligen inse det där. Att det finns en direkt relation mellan hur man själv förnimmelsemässigt i sitt eget liv, i sin egen kropp, reagerar på saker och ting. Det finns en direkt förbindelse mellan det och allt möjligt i omvärlden. Som når en från omvärlden, kanske jag ska säga. Ofta via media nu för tiden. Alla möjliga slag. Så att det är det här med helhetstänkande innebär. Att man kan gå från det lilla till det stora, fram och tillbaka. Och på det sättet få en klarare bild och en mera medveten uppfattning. Både i sin egen erfarenhet och rent förståelsemässigt.
Ja, och jag tycker det intressanta med det här också är hur ny förståelse för saker också landar i praktisk tillämpning. För det är där någonstans det blir, att om du tar det här med, vi gjorde ett avsnitt då som handlar om tankar och känslor, hur tankar och känslor påverkar kroppen. Och så förstår man det här som du säger nu, att man påverkas av omvärlden, man påverkas av det som sägs och hörs och så vidare. Och det kan man ju som höra och läsa eller förstå eller sådär. Men sen att man faktiskt tittar på, ja, men hur reagerar jag då när saker händer? Alltså hur det blir väldigt påtagligt praktiskt i mitt vardagliga liv.
Just det.
Och ibland kanske man har svårt att, man kanske faller in i gamla mönster, man kanske ser på saker på vissa sätt, man kanske reagerar på situationer som man alltid reagerar på dem. Men när man börjar förstå och ser den utifrån eller ser det från ett annat håll, att oj, nu reagerar jag så här, varför gör jag det? Och så kanske man bestämmer sig för att sluta med det. För att man inser att det kanske inte är en reaktion man faktiskt vill ha. Då blir ju plötsligt det här ett sätt att förstå sin egen utveckling. Och det är inte en utveckling typ bli mer hälsosam eller bli mer vältränad eller ät bättre, utan att du blir en person som tar hand om dig själv på ett annat sätt. Det är som en annan relation till dig själv och din kropp och hur du mår på ett annat sätt.
Ja, och i och med det kan du också relatera till andra på ett annat sätt, på ett mer positivt, konstruktivt sätt. Även om saker ibland verkar mörka. vare sig det är personligt eller mer omvärldsmässigt, så kan du genom den här djupare förståelsen och medvetenheten så blir du kapabel att relatera till andra på ett bättre, mer adekvat och inspirerande sätt. Och på det sättet så kan den här personliga utvecklingen, omvandlingen faktiskt spilla över på samhället på olika sätt. Så ju fler som uppnår den här väldigt praktiska medvetenheten utan att göra någon stor, liksom, varken filosofisk eller teoretisk eller politisk eller någonting, utan att göra någon stor grej av det, utan bara liksom helt enkelt är annorlunda och uppträder annorlunda. Sånt det är ju det som egentligen påverkar oss direkt mest i våra relationer till varandra. Så att det är också, här har du också det här samspelet eller fram och tillbaka mellan det lilla och det stora som hör till just helhetsförståelse.
Ja, här kommer också in den här biten som vi framförallt kanske betonat ännu mer nu, men som kom in redan då, att varje enskild individ är så central i det här. Alltså min personliga historia, bakgrund, allt ifrån grunduppsättningen rent genetiskt till vad jag har aktiverat under livet, till vad jag har upplevt, hur jag har tagit mig an utmaningar, till vilka jag haft runt omkring mig. Så att allting just jag har varit med om är centralt för att förstå mig och min kropp. Samtidigt som vi pratar också om vikten av att inte fastna i historiken, utan att bara se att den är där och inte gå in och gräva för mycket i det som har varit, utan men förstå att allting påverkar. Alltså min historia, vi pratar om det här med hur Camilla till exempel, nu kanske det är så fortfarande, men framförallt var det så då att hon var väldigt nervös när hon poddade eller föreläste, vilket gör att hennes kropp reagerar annorlunda på det, medan jag kanske inte blir det. Så att två personer kan utsättas för exakt samma situation, men den ena upplever det som stimulerande och den andra upplever det som störande. Vi pratar om det här med musik och hur jag kan ha musik på i hörlurarna för att koncentrera mig, men Hans klarar inte alls av det, för att han inte, så att det är så otroligt individuellt även inom en familj på hur man reagerar på olika saker. Och när vi då förstår att alla de här reaktionerna har en direkt effekt på kroppen, så blir plötsligt jag blir plötsligt viktig. Alltså jag som person, jag som individ blir viktig för att förstå min kropp. Vilket i sig också är ganska intressant, för det är inte så som man ser på en person, en individ, framförallt en patient i nuvarande kroppssyn eller nuvarande paradigm, att personen faktiskt är viktig.
Nej, och därmed har vi väl pratat om vad uppstarten och fortsättningen på fasciaguiden egentligen ledde till, och fortfarande rör vi sig i de här områdena. Och vi har ju upptäckt att det finns liksom inget slut på vad man kan säga relevanta saker om man aldrig glömmer bort den levande kroppen i sammanhanget, och därmed inte heller fascia som är central i den levande kroppen. Så nästa steg i det hela blev väl då att jag kom att ta mera aktiv del i ert mera övergripande arbete, strategiska arbete och så där. Och det är väl någonstans där vi befinner oss nu då, eller befann oss när vi började, när tanken på att starta en stiftelse väcktes. Så det är därför det är meningsfullt att ha sagt ganska mycket nu då om den här bakgrunden. För att det är det vi har sagt nu är liksom innebörden med i perspektivet som på något sätt måste tas om hand på ett annat sätt än som någon sorts bisyssla i vad som i grund och botten är en företagsbildning.
Ja, och där är väl bra att man tar den, för någonstans är det så att jag fick igenom att få driva fasciaguiden som grej, som koncept. För att egentligen så är inte det någonting som det är ju inte, om man tittar strikt från ett företagsperspektiv, så är fasciaguiden inte en intäktsbringande verksamhet, om man säger så. Det är klart att man kan säga att ja, men det är bra att fler får upp ögonen för fascia och så vidare, men det är inte heller så att vi i fasciaguiden pratar specifikt om våra verksamheter. Det är många som inte ens vet om vad vi gör. Alltså på det bolag som jag driver, som heter Fars Innovation. Därför att vi pratar om till exempel, vi väntade 26 avsnitt med att prata om behandling. Vi väntade 76 avsnitt med att prata om bäcken. Och det är ju två väldigt centrala delar i det som jag gör på jobb, på mitt vanliga jobb om man säger så.
Ja, just det.
Och någonting som hänt med Fascia för vår del är ju att det här har växt. Dels har ju mitt företag Fascia Innovation varit med och startat Fascia-teknikerna som håller på att växa väldigt mycket just nu. Som också har sponsrat Fascia-ägaren till viss del, men det finns ju en begränsning hur mycket man kan göra det också. Men framförallt håller vi på att titta på hur gör vi, hur kan vi nå ett ben som står i hästverksamheten? Hur kan vi underlätta för ryttare, för hästare, för den, hela den biten? Vi håller på att titta på hur man kan göra saker för fotbollsspelare. Vi håller på att titta på nya innovationer kring hur man kan förstå problem som whiplash eller frozen shoulder. Så att det är väldigt mycket som utvecklas rent praktiskt. Vad gör man behandlingsmässigt för att det här ska utvecklas? Och det här tar ju också mer och mer av vår tid i takt med att det här växer. Och någonstans har jag ett ansvar som ledare för den verksamheten att fokusera på det som genererar mest för verksamheten. Det är så som det är på jobbet. Alltså om du går till din om du är på jobbet och så sen så, ja, det här är min hobbysyssla, men nej, du måste ju göra ditt riktiga jobb också. Sådär. Så dels är det en anledning till det, att vi behöver tänka om kring hur farsägaren drivs. Det andra är att farsägaren i sig, sen vi släppte dokumentärfilmen, sen vi släppte det här Den levande kroppen-dokumentet och började skicka det dokumentet till Jara Pollack, till Gimberto, till forskarna, och framförallt när vi startade Fascia Research Database i hösten 2023, så har intresset från internationella forskare verkligen tagit fart. Och här finns det ju en jättemöjlighet att samordna och göra någonting för dem. För att alltså Pollack behöver finansiering. Han behöver finansiering för att få sin forskning att funka. Och då pratar vi inte om några hundratusen, utan vi pratar om miljoner. Han behöver miljoner för att driva forskningsprojekt. Och det behöver ju förmodligen alla de här forskarna, därför att deras forskning leder ju inte till direkta intäkter. De håller inte på med testning av läkemedel. De håller inte på med saker som stora aktörer kan finansiera och se en avkastning i, utan de håller på att ta reda på hur funkar den levande kroppen egentligen. Jag pratar med...
Ja, som det är så här också alltid i vetenskaplig forskning, att om du är inne på något som verkligen har potential att förändra vissa grunduppfattningar om hur saker och ting fungerar, då är det som regel mycket svårare för forskning. För att då ingår inte bara att du åstadkommer den här forskningen, utan det ingår också att du måste på något sätt övertala dem som tror någonting helt annat än du själv har börjat upptäcka att det är värt att göra. Och det är verkligen inte lätt. Det visar ju all vetenskapshistoria. Och vi har ju fått höra från Gimberto direkt personligen hur frustrerad han har varit under mycket lång tid.
Det är 20-30 år.
Han är alltså en av de verkligen världsledande naturvetenskapliga fascia forskarna och har själv då så småningom insett att det här revolutionerar ju hela hur man överhuvudtaget behöver förstå kroppen rent vetenskapligt. Och han har ju varit frustrerad väldigt länge nu då över hur svårt det är att få gehör för det här egentligen. Alltså på det vetenskapliga diskussionsområdet.
Och där har
vi... om utanför det då.
Ja, men precis. Och där har ju Fascia-guiden en viktig roll att fylla om man vill. Det finns ett gap i kommunikationen mellan de som håller på med den här forskningen och de som håller på att leda förståelsen för vad ny kropp är, vad kroppen är på ett nytt sätt, och de som finansierar forskning eller de som leder företag eller de som leder försäkringsbolag eller de som kan någonstans finansiera den här utvecklingen. Och där är det ju viktigt med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt, för att om du sätter Gimberto i ett möte med en försäkringsbolagschef eller en vårdgivare eller någonting, det är inte säkert att de talar samma språk. Därför att han är så inne på det han har hållit på med nu i 30 år, att det kan behövas en brygga däremellan. Det kan behövas någon som kopplar ihop det med det andra. Och det har vi också märkt att farsägaren har potential att göra. Mm. Så att det finns en enorm potential för Fasciaguiden att växa och göra någonting annat. Men för att det ska kunna ske så kan det inte det drivas av det aktiebolag som har stöttat Fasciaguiden hittills. på det sättet.
Nej, och det är ju heller inte frågan om någon affärsverksamhet, utan det är på ett sätt och vis, kan man säga, utan att överdriva eller förfalska någonting, att det är frågan om en ambition att skapa någonting som har en reell allmän nytta, oavsett vad ens olika intressen på andra områden är. Och då är det ju stiftelser som gäller.
Nej, så därför
den sortens ambition i verksamheten.
Ja, och därför startade vi stiftelsen Life Force Innovation. Och poängen med stiftelsen är ju att du kan faktiskt donera till stiftelsen som att du donerar till välgörenhet, för det är ju i princip välgörenhet. Och det som stiftelsens ambition är att stödja forskning, innovation och folkbildning inom det här nya sättet att se på kroppen. Det är det som stiftelsen uttalat ska göra. Och det som är stiftelsens ambition och projekt som man finansierar just nu är till exempel då utvecklingen av fasciaguiden, både i Sverige och internationellt. Men även sådana saker som just Fascia Research Database, nya innovationer, stödja forskning som finns där ute, men också att anordna olika typer av event och mötesplatser. Så det finns ett event nu som stiftelsen håller på att titta på, som heter Swedish Fascia Convention, där man ska samla forskare från hela världen och prata om hur förändrar den levande kroppen sättet vi ser på saker? Hur förändrar den här synen? Vilka möjligheter kommer av att man ser på kroppen på det här sättet? Och då kan man ha in olika aktörer som representanter för idrottsföreningar eller försäkringsbolag eller företag eller från näringslivet eller från kommuner och regioner som får mötas, träffa de här forskarna i en miljö där man kan prata om det här på ett annat sätt och någonstans visa människor med i beslutsfattande roller att det här är på riktigt och att det finns konkreta saker att göra med det och att om man gör de sakerna så skulle det kunna innebära jättemycket för folkhälsan. Men det här är ju saker som är ganska, det är ganska långsiktiga saker. Det handlar om åsiktspåverkan, det handlar om att lyfta fram det på ett annat sätt. Det handlar om folkbildning, det handlar om att man kanske testar någonting och upptäcker att det funkar, det kanske inte. Man kanske måste göra på det här sättet istället. Så att det är ingenting som ett företag kan finansiera ensamt. Därför måste det bedrivas som stiftelse. Så det är det som vi gör. Det är det som vi gör nu med Farsager. Vi tar det till stiftelsen för att just kunna utveckla det på det här sättet. Och för att det här ska fungera så behöver den här stiftelsen donationer. Och det betyder inte att vi kommer sluta att göra Farsaguiden så, utan men det kräver att ska saker utvecklas, fortsätta hålla en hög kvalitet. Om vi ska lägga tid på det här så behöver stiftelsen donationer. Och betyder det här att det är du som donerar? Ja, men tycker du att det här är bra så tycker jag definitivt att du ska donera till stiftelsen. Och det kan vara allting för att man kan ge en liten summa varje månad. Allt ifrån 10 kronor till 30 kronor till 100 kronor till 1000 kronor. Vad du än känner att du skulle kunna avvara. Men det kanske är, jag menar, på samma sätt som att du har Netflix kanske man kan stödja en stiftelse som utvecklar synen på den levande kroppen. Sen är det intressant att se de större aktörer som går in på ett annat sätt. Så det finns ju andra stiftelser, det finns företag, det finns de som håller på med den typen av saker också. Och för att folk ska nås av det här så behöver vi hjälp. Vi behöver hjälp av dig som vill sprida det här. Så att det är en sak, ja absolut, du kan donera. Och du kan donera en gång eller bli månadsgivare. Men framför allt, berätta om stiftelsen. Berätta om projekten. Berätta om Gimbert H, om Pollack, om Fasciaguiden, om Fascia Research Database. Om potentialen med vad fascia faktiskt skulle kunna innebära. Och någonstans så vi landade i det när vi släppte det 10:e avsnittet på engelska. I att två saker som fascia förståelsen, fascia upptäckten, fascia forskningen gör med människor är att dels så är det är empowering som det heter på engelska. Alltså det stärker en känsla av egen makt. Därför att det är min kropp det handlar om. Jag får makt över min kropp. Kunskap om min kropp gör att jag kan lära mig att ta hand om min egen kropp. Samtidigt är det ödmjukande därför att vi förstår hur lite vi faktiskt vet om saker. Vilket blir ganska ödmjukande som insikt. Och någonstans så kan man säga så här, vad händer om fler människor skulle bli kännas att de hade egen makt och samtidigt ödmjuka? Vad skulle det innebära med ett samhälle där fler var ödmjuka och fler hade känt att de hade makt över sig själv och sin situation? och vill du främja någonting sånt, då kan det vara jättebra att prata om och donera till stiftelsen Life Force Innovation, för det är egentligen vad den handlar om.